Jaha, vad roligt att se så många här. Det är nästan som man skulle ta en tyst minut och bara stirra. Men det gör man ju inte. Välkomna hit den här första adventssöndagen, 28 november. Jag heter Åsa Axelsson och jag ska försöka leda det här mötet så att vi alla hänger med i vad som händer. Vi ska få predikan av Nina Lopez. Jag ska bara ta lite kort information innan vi fortsätter. Och då måste de här dollarstålglasögonen på så att jag ser. Nu på torsdag, den 2/12, då är det den första träffen för de som vill be på dagtid. 13:30 alltså nu på torsdag. Och nästa söndag, den 5/12, så är det församlingsmöte efter gudstjänsten. Jag brukar ju, som en del av er vet, ibland gå in och titta på Svenska kyrkans hemsida vad de har för tankar inför helgen. Då brukar någon präst eller annan församlingsanställd skriva en betraktelse som handlar om söndagens text. Och jag tyckte den här var bra, så jag tänker läsa den för er. Och den heter Herrens åsna. Se, din konung kommer till dig. Det framställs ju gärna som en pampig händelse med den kungliga glansen och flärden. Som om att vi inte riktigt kommer ihåg vem Jesus är. Det är som att vi för en stund glömmer bort att han inte är som kungar oftast är och ser ut. Hans tron är inte av materiell karaktär. Han bär ingen gnistrande krona eller mantel. Nej, hans bädd är av halm. Hans slott är en enkel familjshem. Och hans festmåltid är bland syndare, utstötta och fattiga. Varför skulle hans sista dag i livet vara annorlunda? I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. I enkelhet rider Jesus in i Jerusalem. I vår tid för att inleda adventstiden och i sin tid är han på väg mot sin egen död. Bilden av honom som det oskyldiga barnet i krubban och mannen blodigt spikad på korset hamnar för en stund precis bredvid varann. Precis i slutet av vägen. Men om det visste ju åsnan knappast något. Hans dagar var nog inte allt för olika varann. Åsnan lunkar fram i sin stilla takt. Han var inget graciöst djur. Nej, ett arbetsdjur, van att streta på. Särskilt stor var inte åsnan heller. Så den som satt upp på ryggen hamnade i ögonhöjd för de som gick förbi. Denna ovanliga dag hämtades han av lärjungarna och den besynnerliga mannen satt upp på hans rygg. I ringhet kommer de, Jesus och åsnan, omgivna av jublande människor som ropar Hosianna, rädda oss! Det slängs mantlar och palmblad vid deras fötter. Kanske tvekar åsnan lite, kanske blir han lite förbryllad av allt oväsen. Men han stretar på som åsnor gör. Åsnan förstår nog inte vem han bär in i Jerusalem, vad som väntar eller att han plötsligt befinner sig i händelsernas centrum. Åsnan leder oss in i adventstiden, in i ett nådens år. Han förstår inte vad som händer, men han går ändå. Tjänande i sin lunkande enkelhet. Han ger oss ett förhållningssätt till veckorna som väntar, bara genom att finnas till. Åsnan påminner oss om att ta varje dag som en ny gåva. Inte fokusera på vad som väntar, utan på vad som är. Han påminner oss att ta varje chans att tjäna med just det som Gud har gett oss. Han påminner oss att försöka med våra enkla kroppar bära Jesus till vår nästa i ord, handling och tanke. Med sitt sätt att vara påminner han oss om enkelheten, om värdet att mötas i ögonhöjd och se varandra i ögonen. Jesus tog sin plats som vår kung, inte på någon tron, utan just i ögonhöjd. I enkelheten. Jesus behövde åsnan som hjälpte honom att uppfylla profetian och möta människorna där på tröskeln till Jerusalem. Jesus tog åsnan ut ur marginalen och placerade honom i centrum som bärare av evangeliet. Allt detta med en enkel åsna. Vad skulle han då inte kunna göra med dig? Du kan vara en åsna för Jesus denna adventstid. Låta dig bäras och bära en dag i taget. Och om någon frågar dig vad du gör, så ska du svara: Herren behöver mig och han ska aldrig lämna mig. Se, din konung kommer till dig. Vill du vara hans åsna? Jag tänkte att vi skulle be för den här gudstjänsten. Då ber vi tillsammans. Tack Herre för den här dagen. Tack för att vi får samlas i ditt namn den här första advent. Tack för att vi får vänta på din ankomst idag, precis som för så många år sedan, Jesus. Tack för att vi får vandra med dig och för att vi får lita på att du är med oss, att du föddes för våran skull, att du dog för våran skull och uppstod för våran skull. Herre, jag vill lägga den här dagen inför dina händer och be att du tar tag i våran dag och tar tag i våra glädjeämnen och våra sorger, Jesus. Jag ber att du ska vara med. Jag tackar dig för att du hör alla våra böneämnen. Vare sig vi säger dem eller inte, Jesus, så har du redan full koll. Det är skönt, Jesus. Jag ber att du ska vara med den här gudstjänsten, vara med kören fortsatt och vara med Nina som ska predika, Jesus. Jag tackar dig för att du är den du är och för att du har kommit till den här jorden för att hjälpa oss, Jesus. Amen.
Ja, då vill jag hälsa er alla här framifrån. Katarina heter jag, kallas för Nina. Och det är både en förmån och en glädje att få möta er här och stå här idag. Flera ansikten som jag inte sett på länge heller. Och som ni vet, många av er, så sen knappt 3 månader så bor Moises och jag också här i Falun. Vi väntar fortfarande på folkbokföring sen snart 3 månader. Så det tar lite tid, men annars är vi bosatta. Så det är en speciell glädje att få vara här på första advent. Förra året på första advent och satt jag där i Spanien och tittade på gudstjänsten som ni la ut. Och såg kören sjunga. Och ja, det var en svår tid men också en fin tid att ha den. Det var fint i möjligheten att få vara med. Men nu står vi här. Ditt namn och din ära är vår själs längtan. Min själ längtar efter dig om natten. Anden i mig söker dig. Så skriver Jesaja. Och idag ska jag tala om Guds längtan. Och Guds längtan. Människans Guds längtan möter Guds längtan. Och det är faktiskt vad advent handlar om. Det om något är ett adventsbudskap. Jag tycker om lite den här ordleken, Guds längtan och Guds längtan. Och när jag hör de orden, då är det som att det, någonting hoppar till i hjärtat. Det väcker någonting. Och det är min längtan, att det på något vis ska röra om lite i oss. Att du som redan lever i relationen, i Guds längtan, i vardagen, ska känna också ett skutt i hjärtat. Men också kanske du som inte vet nästan vad jag talar om. Men jag ska förklara lite. Jag ska börja med att visa på några exempel på människors längtan efter Gud. Som det står om i Bibeln. Och då är det speciellt från Gamla testamentet. Till exempel skriver Jesaja så här, de här starka orden. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned. Man nästan kan höra människans rop. Å Gud, o, att du lät himlen rämna och kom hit ned. En nyare svensk översättning säger: å, att du slet itu himlen och kom. Det är som ett djupt rop från människans hjärta, att många människor har sagt: Gud, om du finns, öppna himlen och kom. Psalm 119 talar också mycket om längtan. Jag känner själv hur det här väcker något i mig av Guds längtan. Psalm 119 använder ordet längtan i flera tillfällen. Och jag ska citera: min själ förtärs av ständig längtan. Det är starka ord. Min själ förtärs. Jag går liksom sönder av längtan. Och psalm 119 handlar om längtan efter ordet. Lägg det lite på minnet, för jag kommer att beröra det längre fram. Det står vidare så här: min själ längtar efter din frälsning. Jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt ord. Mina ögon längtar efter din frälsning. 7 gånger används uttrycket längtar i psalm 119. Och 8 gånger står det om hopp. Och det är som ett djupt rop från människans hjärta i psalm 119 efter ordet och efter frälsning. Kom ihåg det, för det ska vi ska se på de här orden längre fram. Och det finns en längtan, det finns ett behov i människan att söka Gud. Det finns någonting som driver oss att söka Gud. Det finns ett behov i människan att söka Gud. Och nu vill jag berätta lite om ett begrepp ifrån den klassiska andliga traditionen. Det här är alltså inget som jag har hittat på, men jag tycker att det är intressant och jag tycker det har sin plats att nämna det idag. Och det kallas för paradislängtan. Det är ett begrepp som jag kan visa vad ni kan läsa om det. Paradislängtan. Och det har att göra med det bibliska, att ja, det vi tror på, Guds ord. Att människan skapades och levde tillsammans med Gud i Edens lustgård. Och då var det liksom som det skulle vara. Det var så det skulle vara, människa och Gud tillsammans. Men så kom synden in och så fick människan lämna Eden. Människan drevs ut ur Edens lustgård. Och sen dess, säger de som har liksom format det här begreppet, i tanke på Bibeln och människans upplevelse genom hundratals år, sen dess så finns det en främlingskänsla i människan. Och paradislängtan handlar om att det är ett minne av något som finns nedlagt i oss. Och det är helt enkelt hemlängtan. Och det är väldigt nära saknad. Saknad och längtan ligger nära varandra. Och jag minns att när jag fick läsa eller höra talas om det här med paradislängtan, då kände jag att, ja, varför har jag inte fått veta det förut nästan? Och det finns till och med dem, när jag var i undervisning om det, som sa att det här är något av det starkaste bevis, om man säger bevis. Jag tror på Gud. Jag kan säga att jag vet att han finns. Men rent vetenskapligt, om man tänker att man inte vill tro på Gud men ändå vill bevisa, finns han eller finns han inte, då är det här något av det närmaste. Att människan har någonting nedlagt som ett minne av ett paradis. Jag ska göra en liten illustration för att förstå det bättre. Till exempel, om man tänker sig en person från ett annat land, eller om du åker till ett annat land, och man då längtar efter något, man saknar något. Medan vi här saknar vi inte. Om vi tänker, det finns många personer från andra länder, vi har en vän här, och det kanske finns fler, som har flyttat till Sverige. Och man då längtar efter något. Och jag minns en konversation jag hade med en tjej i Spanien. Vi omgavs av personer från många länder. Många olika länder. Ibland var Moisés den enda spanjoren i sammanhanget. Och det var ju mycket då sydamerikaner. Men vi kunde sitta vid ett bord och vara 12-15 nationaliteter. Och det var en mäktig upplevelse. Speciellt om vi var kristna. Det var en försmak av att så här kommer det att bli. Men då pratade jag med en tjej en gång. Och hon var ifrån Colombia. Och då frågade jag henne så här: vad längtar du efter? Vad tänker du på? Vad tänker du på från ditt land? Vad längtar du efter? Och hon nämnde en maträtt. Jag tror att den hette arepas. Känner du igen arepas? Han känner igen det. Hon sa, det är så gott. Och det går liksom att göra det här, men det är inte samma sak. Alltså, det är verkligen någonting gott. Och det var ju intressant att höra. Men vet du vad min poäng är? Att jag saknar inte samma sak. För jag känner inte till det. Hon saknade det. Och längtade efter det. Och andra minnen. Men jag gjorde ju inte det. Jag kom knappt ihåg ordet. Och jag vet inte vad det är. Jag tror jag har smakat någon gång. Men det var inte så att Det var inget jag hade längtat efter. För jag saknar inte samma sak, för jag känner inte till det. Och här kommer liksom den här poängen i paradislängtan. Man kan bara sakna det man en gång har haft. Man kan bara sakna det man en gång har haft. Ove Wikström heter en författare, teolog, präst. Hon har skrivit böcker också om, som handlar mycket om Guds relationen, människa och Gud. Han har skrivit om paradislängtan i en bok som heter Det bländande mörkret. Och han berättar till exempel så här. Kanske känner du igen dig. Kanske känner inte alla igen sig. Att människan inför oerhörd skönhet. Alltså då är det någonting utöver det normala. För mig kan det vara när jag står och ser ut över de högsta bergstopparna. Jag står längst upp i Pyrenéerna och helt omgiven. Var jag än vänder mig. Ja, det är så mäktigt så man kan inte ta in det. Det är en oerhört stark upplevelse. För någon annan kan det vara att vara mitt ute på havet. Av en oändlig vidd. Någonting oändligt. Norrsken tror jag. Skulle jag få uppleva en natt när jag stod ute med hela himlen framme i norrsken. Då tror jag både skulle rysa och frysa. Det skulle vara något så oerhört mäktigt och stort som berör. Musiken kan också beröra på det sättet. En riktigt mäktig klassisk konsert där allting bara stämmer, så snuddade vi någonting. Eller de gånger vi har fått hålla ett nyfött barn. Det är någonting som berör. Och då säger vi ibland, och han skriver också om att det stämmer detta, att vi kan använda ett uttryck, vi säger, det är så vackert så det gör ont. Det är så vackert så det liksom, det nästan gör ont i själen. Någonting är det. Och då frågar jag mig, varför skulle det vackra göra ont? Det kunde ju bara vara vackert. Men när det är det här oerhört stora, någonting som berör oss, så finns det en någonting som gör lite ont i det. Han skriver så här, nu citerar jag. Det finns ett drag av vemod i det allra vackraste. Det finns ett drag av vemod i det allra vackraste. Och det är ett vagt minne av det paradis som människan lämnat, men då påminns om. Ett minne av det paradis som människan lämnat, men då påminns om. Så i människan finns en slags hemlängtan. En tomhet, en saknad som i grunden är längtan efter Gud. Kommer ni ihåg att det är Guds längtan och Guds längtan som jag vill röra mig. Och det här var lite om människans Guds längtan. Bibeln uttrycker det så här. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Vi har något implanterat i våra hjärtan som människor. Vilken kultur det än är i på hela jorden, så finns det någonting implanterat i våra hjärtan som är en dragning till Gud. Det finns en slags hemlängtan, i grunden längtan efter Gud. Och nu när jag förberedde det här också tänkte på adventssångerna. Så undrar jag om det inte är lite det står i när vi sjunger Det är advent. Det susar genom livets strid. De här orden blir nästan, tyvärr, kan bli klyscha att vi sjunger. Men jag tänkte, men här står det ju om det. Livets strid, det är vår vardag. Det kan vara mörkt, det kan vara roligt, det kan vara glädje, men det kan vara svårt. Men det susar, det finns en susning. En aning som fyller mig. Vad då av? Det kommer en fläkt av himmelrikets frid. En klang av harpotoner. När vi människor talar om harpotoner, då har det med himlen att göra. En susning rakt ner i livets strid. En aning. Det är just det här som paradislängtan handlar om. En hemlängtan, en längtan efter Gud. Vi fortsätter. Men Gud, han längtar också. Gud längtar också. Och man kan nog säga så här att längtan drev Gud till jorden. Och det tänker jag att det kanske är den bästa innebörden av advent. Advent, som ni vet, är ett latinskt ord och betyder ankomst. Och längtan drev Gud till jorden. O, att du lät himlen rämna och kom hit ner, ropar människan. Och så kom han då. Ja, men så kom han då. Vem kom? Jo, Jesus kom till jorden. Och det är det som advent handlar om. Det är det som vi nu går in i ett och lyfter upp det här julens budskap. Att ja, han kom. O, att du lät himlen rämna och kom hit ner. Och han kom. Det är det som sångerna handlar om idag. Det är det vi lyfter upp i texten du läste. Han kom. Jesus kom till jorden. Och människans gudslängtan och Guds längtan möts i Jesus. Och det är därför ankomsten är så viktig. Han är vägen till mitt liv och till Gud. Och Jesus säger själv när han började predika. Då sa han, jag är vägen. Jag är vägen. Jag är vägen till Gud. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Vi ska se några exempel i Bibeln på hur Guds längtan och människans gudslängtan möts. Nu kan vi lägga upp text nummer 2. Först ska jag läsa ifrån Johannes 1. Och sen ska vi titta på det här ordet lite mer. Johannes 1 så står det så här. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Ordet blev människa. Och bodde bland oss. Nu ska vi se hur Guds längtan och Guds längtan möts. För den möts i Jesus. Ordet var hos Gud. Ordet blev människa och bodde bland oss. Vet ni vem vi talar om? Jo, vi talar om Jesus. Ankomst, advent handlar om att Jesus kom. Ordet blev människa. Nästa text som ni ser nu, det var det jag läste innan ifrån psalm 119. Människans längtan. Min själ längtar efter din frälsning. Jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt ord. Mina ögon längtar efter din frälsning. Här uttrycks en längtan efter ordet och efter frälsning som jag sa förut. Ordet blev människa, det är Jesus. Längtan efter ordet. Ordet kom. Jesus kom. Och vet ni vad namnet Jesus betyder? Rent ordagrant. Namnet Jesus betyder Herrens frälsning. Så när de i psalm 119 som skrevs kanske, ja vad kan det vara? 1000 år innan Jesus kom, tror jag ungefär. Då uttrycker de längtan efter frälsning, längtan efter ordet. Och det är helt och hållet längtan efter Jesus. Det uppfylls när Jesus kom. Ordet blev människa och Herrens frälsning. Vi går vidare till nästa text. Här ska vi också se hur hopp och längtan uppfylls i Jesus. Och det här är en profetia som läses ofta i advent. Vi ska läsa den också idag. Det är Jesaja som skriver. Han levde 700 år innan Jesus föddes. Så 700 år fanns de här orden uttalade och människorna visste om det. Och de är aktuella också idag. Det står så här. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Här talar han om att situationen var att det var nattsvart mörker. Det fanns ångest. Han talar till och med om dödsskuggans land. Men där kommer in ett hopp. Att det ska inte vara nattsvart mörker längre. De som vandrar i mörkret ska inte vara mörkt längre. Det kommer att komma ett ljus. Och då står det: för ett barn blir oss fött. Ett nyckelord här är för. Titta på det. För ett barn blir oss fött. Det är därför det finns hopp. Och där är svaret på längtan. För ett barn blir oss fött. Och det är Jesus som kom. Och fortsättningen i Johannes 1 så står det om Jesus då. Ordet blev människa. Han kom. Den här texten, låt den stå kvar. Om Jesus när han kom så står det att i honom var liv. I honom var liv. Och i honom uppfylls längtan. Och det vill jag stryka under för den här dagen. Så jag skulle önska att om du minns något från den här dagen så minns det. För det här är ett stort nyckelord i Bibeln. Att i honom var liv. Jag ska beröra det lite längre fram. Nu ska jag läsa Jesaja. Samtidigt ska jag varva med att läsa texterna från Johannes när Jesus kom. Som ett exempel på hur hopp och längtan uppfylls i Jesus. Så den här texten står kvar och däremellan kommer jag fylla på med Johannes. Som kom 700 år efter. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han kom. Han kom. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. I honom var liv och livet var människornas ljus. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. I honom var liv. Nu kan vi ta ner den bilden. I honom var liv. I honom uppfylls längtan. Och här skulle jag kunna avsluta min predikan. Men jag ska inte göra det riktigt än. Ofta när vi lyssnar till adventsgudstjänst så stannar vi där. Och det är inget fel i det. Vi säger att han ska komma. Vi berättar att han har kommit. Vi talar om glädjen att han har kommit. Och så säger vi amen. Och det är inte fel. Det är rätt. Men jag ska fortsätta lite till. Jag ska fortsätta lite till. Jag vill tala om här och nu. Idag. Och det som är vår verklighet. Det här är också vår verklighet. Men jag vill ta det till oss idag. Vi talar om ankomst, advent. Men han har ju redan kommit. Och vad gör vi med det? Hur står det till med vår gudslängtan? Kan man längta efter någon som redan har kommit? Han har ju redan kommit för 2000 år sedan. Och vi gör helt rätt i att se på vad Jesaja sa 700 år innan. Och vi talar om att han kom. Och ångesten och mörkret försvann och det blev frid. Men jag vill också säga så här. Vi talar om hopp och ljus. Men det är faktiskt mer nattsvart mörker än någonsin. Det är oerhört mycket ångest runt om oss. Jag tror alla vi känner människor som lever i ångest. Jag kunde inte låta bli att kika på hur det låg till i Sverige. Men över 1 miljon svenskar måste använda läkemedel mot ångest. Och det är många som inte använder det heller. Alltså det är någonting som omger oss. Och ja, om man är kristen. Hur är det då? Jo, det finns ångest då också. Och jag säger att vår gudslängtan möts i honom. Vi talar om ankomst, men han har ju redan kommit. Kan man längta efter någon som redan har kommit? Och då vill jag ställa några, inte frågor, bara lite till eftertanke. Det här kanske inte alls är din verklighet, men troligtvis känner du någon som det här är den personens verklighet. Vare sig han är kristen eller inte kristen. Och därför vill jag nämna det här. Och kanske är det här precis så du känner det. Vare sig du är kristen eller inte är kristen. Hur står det till med vår gudslängtan? Har människans gudslängtan istället vänts till besvikelse? Finns det mer besvikelse än längtan idag? Blev din längtan till besvikelse? Att det liksom, nej, det är ingen idé. Nu talar jag både till den som tror på Gud och den som inte har upplevt det här mötet med Herren än. Och ja, kanske jag inte provocerar, men ja, det finns också bland oss kristna en besvikelse. Det är inte taget ur luften. Jag känner till det. Jag har själv brottats med besvikelse. Och då vill jag inte gå jättedjupt in i det. Jag har inga enkla svar, inga så. Jag kastar ut det här. Vad händer med vår längtan? Har den vänts till besvikelse? Då vill jag stryka under att fortfarande gäller i honom var liv. Så ta med dig det som ett nyckelord. Ta reda på vad det betyder. Fortfarande gäller det. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset ska lysa i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Fortfarande gäller. I honom var liv. Och Jesus är livet. Även 2000 år efter. Det är möjligt att leva i relation. Längtan efter Gud och gensvar ifrån Herren. Där sker Guds mötet. Första gången eller gång på gång. Och jag har tänkt lite inför det här att kanske vi som säger att vi har funnit Jesus, vi kanske behöver bli lite sökare igen. För det är så mycket som har kommit runt om i honom var liv. Vi kanske tänker att livet finns där. Kanske i en människa, kanske i ett sätt, kanske i en form i församlingen. Det kan liksom snärjas in kärnan. Men det är i honom är liv. Ta reda på vad det betyder. Jag har upplevt vad det betyder. Så det jag kanske kan säga som ett råd är, stanna inte i din besvikelse, utan låt den föra dig närmare Gud. Det är faktiskt möjligt. Låt din besvikelse föra dig närmare Gud och inte längre bort. Där kan jag tala av egen erfarenhet, och det ska jag inte göra idag. Men jag har upplevt stor besvikelse på saker och till och med på Herren. Hur kan du alls en dag göra på det där sättet? Men istället för att säga, nej, jag vill inte ha med det att göra, så har jag känt att jag släpper det inte förrän jag får tag på dig. Så låt besvikelsen, om vi går igenom perioder av det, låta den föra dig närmare Gud och inte längre bort. För Gud kan ta emot din besvikelse. Om det är på honom, om det är allt, på allt som har hänt dig, kanske hänt andra runt om dig. Han vet redan. Han vet hur och vad du tänker och känner. Och där ska jag läsa om en person ifrån Saltaren. Jag ska inte säga vad det står, utan nu vill jag att ni ska lyssna. För här finns det råd för oss. Det kanske, ja, det kanske inte känns som en adventtext, men jag tar med det i det här sammanhanget och det kommer att sluta bra. Lyssna nu bara på den här personen. Jag vill höja min röst till Gud och ropa. Jag vill höja min röst till Gud och han lyssnar till mig. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och suckar. Jag grubblar och min ande mattas. Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. Jag grubblar i mitt hjärta och mina ande undrar. Ska Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är hans godhet borta för alltid? Är det slut med hans ord för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig? Det här är rakt upp och ner från Bibeln. Jag ska säga sen vad det står. Om ni inte tror att det står så här i Bibeln. Så här kan man faktiskt känna. Så här kände den här personen. Jag tänker på Gud och suckar. Men det är väl inte Bibeln. Vi är vana vid att vi tänker på Gud och så jublar vi. Men han tänker på Gud och suckar och han grubblar. Och han undrar, Gud, är du god längre? Gäller ditt ord? Har du glömt att vara nådig? Har du glömt mig? Men här gör han någonting. Och det här hjälpte mig i en väldigt speciell situation. Det här hjälpte mig att byta chip, som man säger. Då gör han någonting. Det fortsätter i salmen. Du får läsa hemma sen. Han säger allt det här. Och sen säger han så här. Jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Jag läser en gång till. Jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Och vad händer då i hans inre? Då kommer det här direkt efter. Gud, i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har visat din makt bland folken. Med din arm har du återlöst ditt folk. I samma psalm står de här orden i följd. Först var det, jag tänker på Gud och suckar. Jag grubblar. Är det slut med hans ord? Är din godhet slut? Det är verkligen, man anar hur han kände det. Och så vände han, så började han tänka. Jag ska tänka på dig, Herre. Vad du har gjort. Vem du är. Och där förändras det. Där kommer en annan ton. Gud, i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Och så landar han i det. Så som ett råd när vi brottas med besvikelse kan man längta efter någon som redan har kommit. Det vi kan göra då att se på, fokusera på Herren och på hans längtan. För Guds längtan kan väcka liv i min Guds längtan. När jag får veta att Gud längtar. Det finns ett uttryck i Bibeln där Gud avslöjar sig hur han längtar. Det är från Hosea. Där säger Herren så här, med tanke på sitt folk, med tanke på de som inte ville vara med honom. Då säger Gud, mitt hjärta vänder sig i mig. Det är ett uttryck för Guds längtan. Gud säger så, mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Han skulle kunna göra vad som helst för att få tag på oss. Och han gjorde det när Jesus kom till jorden. Nu ska jag snart avsluta, snabbt bara sammanfatta en linje genom Bibeln som för oss fram till där vi är idag, här och nu. Det började i Eden, människa och Gud var tillsammans, så bröts det och sedan dess längtar Gud efter människan. Israels folk fick en befallning att bygga tabernaklet. Och Gud sa så här, de ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Lägg märke till ordet bo. Bo mitt ibland oss. Ett tabernakel, där ska jag bo. Det var Guds längtan som formade det. Jag vill bo bland människan igen. Och då var det på det här sättet. Sen kom templet. Och det är samma syfte. Templet har samma syfte. Var nära Gud. Gud bor bland människan. Så kom Jesus. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och ordagrant där. Bodde bland oss, så står det egentligen i grundtexten att han tältade bland oss. Det är samma ord som tabernaklet. Någon sa någon gång att kunde man använda svenskan så skulle vi säga att Jesus tabernaklade bland oss. Det var tabernaklet som kom. Så Jesus var mötesplatsen mellan Gud och människa. Platsen för mötet. Och så vill jag läsa vad som gäller för oss idag. Templet är syftet att Gud bor bland människan. Paulus skriver till de första kristna i första Korinthierbrevet. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Guds tempel är heligt och det templet är ni. Så idag är det vi som är mötesplatsen. Mitt liv är mötesplatsen där Guds längtan och Guds längtan möts. I psalm 132 står det om templet, om Guds längtan. I psalmens tid då fanns templet. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel? Guds tempel är heligt och det templet är ni. Och då står det så här. Herren säger, här ska jag bo och hit längtar jag. Psalm 132 och 14 står det så. Herrens ord, här ska jag bo och hit längtar jag. Det sa han om templet. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Gud längtar efter det. Han längtar efter dig. Han längtar efter att bo där. Och där möts människans Guds längtan och Guds längtan. I Jesus, men det är möjligt i mitt liv. Jag ska bara säga en sista sak som jag tycker var lite roligt att få ta reda på. Ordet advent är ett latinskt ord som betyder ankomst. Och då fick jag liksom en liten idé. Jag tänkte jag måste ta reda på det här. För engelskan är till väldigt stor del latinsk i grunden. Och det var ett ord som väckte min nyfikenhet. Jag har aldrig tänkt så, det kanske ni alla har tänkt, men jag hade aldrig tänkt så. Advent. Det engelska ordet adventure. Adventure. Det är kopplat, det betyder äventyr. Det kommer direkt av ordet advent. Och det är futurumformen av advent, ankomst. Det man hoppas, det man väntar ska komma. Det heter adventurus. Och engelska ordet adventure kommer direkt av advent. Som betyder äventyr. Och jag skulle bara vilja avsluta med att säga att när människans gudslängtan och gudslängtan möts, då börjar det stora äventyret. Det stora äventyret för människan som det är meningen att vi ska leva i. En perfekt blandning, jag brukar tänka så, en perfekt blandning av spänning och trygghet som vi behöver. Vi behöver, för mycket spänning blir oro, för mycket trygghet blir vi rastlösa. Men när du vandrar med Jesus, det stora äventyret, adventure, advent. Det är en perfekt blandning av spänning. Du har ingen aning om man ska hitta på morgondagen. Men du är totalt trygg för att han vet. Så jag vill önska dig glad advent och glad adventure. Glatt äventyr. Och jag önskar att din gudslängtan och gudslängtan får mötas på nytt och om igen. Amen. Vi ska be tillsammans. Ja, Herre, vi tackar dig för att du är hos oss just nu. Tack för att du kom till jorden. Och tack för att du fortfarande är livet. Tack för att du bor i oss genom din ande, Herre. Herre, nu ber jag, Herre, att det här ordet som har uttalats idag, det vi har läst, det vi har talat om, Herre, ska få funka in i våra hjärtan, i våra sinnen, i våra tankar. Och jag ber, Herre, att du ska väcka en längtan efter dig, om den har slocknat, Herre. Och för alla oss som längtar så vet vi att det ger mer smak. Vi vill inte släppa taget om dig och du släpper inte taget om oss, Herre. Herre, låt din välsignelse vila över ditt folk, Herre, den här dagen. Tack för var och en som har lyssnat till ditt ord. Fortsätt att tala med oss. Led oss vidare, Herre. Låt oss få vandra med dig i det här stora äventyret som det är att följa dig. Och vi tackar dig, Herre, för att du kom till oss. För att du har längtat och att du längtar fortfarande efter oss. Jag ber om din välsignelse över var och en som är i den här salen. Också över din välsignelse över de som inte har kunnat komma men som hade velat vara här, Herre. Tack för att du känner oss var och en och du älskar oss och du längtar efter oss. Tack Jesus. Amen.
Nu börjar det bli dags att avrunda vår gudstjänst och jag vill tacka alla som har medverkat, Nina för predikan, kören och sång och musik och ljud och ljus och alla som har varit med. Men mest av allt vill jag tacka er som har kommit hit, för det hade blivit så tomt annars om vi hade stått här och pratat för oss själva och sjungit för oss själva. Så tack för att ni har kommit och lyssnat och tagit emot det som vi har velat förmedla och det som Gud vill säga. Vi ska be en bön för veckan som kommer. Och efter det så får alla kaffesugna sitt. Tack Jesus för att du har varit med i det här mötet. Tack för att du har öppnat våra hjärtan så att vi kan lyssna till det du vill säga, Herre. Jag vill be dig för veckan som kommer. Ta hand om alla människor som finns här. Det som ligger framför dem den här veckan. Människor i vår stad och i vårt land och i vår värld. Du ser vad som rör sig av oro och rädsla och för vad som kommer och virus och allt vad det är, Jesus. Det finns mycket oro och mycket ångest, Jesus. Men jag ber dig att du ska vara med oss och göra oss trygga mitt i stormen, Jesus. Jag tackar dig för det, Herre. Tack för att du har kommit till vår jord. Tack för att vi får fira advent. Amen. Nu får ni gå ut i första advent och innan ni gör det så kan ni få fika. Det är väl trevligt.